Fan, Jakob stormar in här nu, vad härligt.
Ja.
Och med massa nyheter. Du har kommit på någon ny drömbild, sa du.
Ja, och så du börjar med att säga så här: den här har ni aldrig pratat om i podden.
Nej, men jag tror inte att ni har gjort det.
Nej.
Och jag hävdar motsatsen, utan att veta vilken bil du ska prata
Ineos
om.
Ineos Grenadier.
Ja.
Har ni pratat om den?
Nej.
Jo, nej, har det, vi? Nej, det tror jag inte.
Vänta nu ska vi se. Ett ögonblick.
Ja. Hur som helst, den kommer nu till Sverige. Och det är en av de stora bilfirmerna som kommer att sälja den.
Mm. Hedin.
Ja.
Jaha, mm. Ja.
Mm. Den, och den var... Ja, det är ju mycket pengar. Men den, om man jämför med vad mycket annat kostar så var den inte så väldigt dyr heller.
Du får visa en bild, för det ringer ingen klocka.
Ja, men det är den som ser ut som en Defender.
Ja, men den har vi pratat om.
Ja, ja. Avsnitt 227. Pratar om Kolmården och Ineos.
Jag var inte född då.
Och då kanske du undrar, kommer den komma till Overland Adventure Expo?
Kommer den komma till Overland Adventure Expo?
Kanske det.
Ja.
Kanske med tyska tekniker som kommer upp och ska dema bilen och på ett provkörningsområde till och med. Nej, det är inte 100% säkert.
Oh, det var, jag tror det. Jag gick igång på den.
Jag fick för mig
eller jag har ju sett den förut, men den...
Jag fick för mig att det var 5 miljoner, men det är så.
Nej, 800... Jag lekspesade den igår i konfiguratorn och jag tror att den landade på 850 ink-moms. Mm.
Vad spänn, coolt.
Otroligt ball inredning. Man stör sig lite på att den har en BMW växelspak, men det är för att all drivlina är
inte
BMW.
Inte du stör sig, Jakob stör sig inte på det.
Nej, ja, men inte. Det där är inte det BMW som jag tycker
om. Stör mig lite på att baklysen är aningen för stora, runda. Jag stör mig lite på att nosen känns lite mjäkigare.
Jo,
än
den är inte lika snygg som en Defender.
Men kittar man en Ineos med lite bumpers and lights så blir det en otroligt bra.
Jag gjorde den i konfiguratorn igår, så isblå metallic med röd ram och kolsvart tak. Det blev jättesnyggt.
Jag stör mig på namnet, för det låter som ett grekiskt baddräktsmärke.
Panos.
Ja, det låter snuskigt.
Problemet med namnet är att man aldrig riktigt vet hur vad den heter eller hur det stavas.
Ja, men Ineos är ju en stor grupp som jobbar med kemikalier.
Ja, och cykellopp håller de väl på med också.
Ja, men de sponsrar ju massa segling och cykel och så. Men det är ett kemikalieföretag
som det där drivs av han pengar.
Sir men Jim Ratcliffe.
Men han Ratcliffe borde ju ha inte han Ratcliffe Harry Potter.
Det är Daniel Radcliffe heter han.
Det hade varit fränt om det hade varit samma.
Det är Harry Potters pappa.
Men han, varför, så här, okej, moderbolaget som håller på med kemikalier heter Ineos. Det har ingenting med bilen att göra. Han borde hitta på ett fränare namn. Och Grenadier, heter den så?
Grenadier.
Grenadier.
Det var också svårt.
Pissnamn. Men jag älskar bilen.
Jag och Jakob skulle...
Avsnitt 227.
Egentligen skulle vi kunna be Tanvi koppla bort Krigsmick. För du och jag skulle kunna ha ett eget avsnitt här.
Vi har börjat på en liten plan.
Ja, förra veckan när podden sände så ringde det i min telefon. Och jag har aldrig hört Jakob så uppspelt. Alltså han stammade. Han var så uppspelt.
Som barn.
Berätta vad som hände.
Nej, men... vi hade ju haft gästspel här nu. Erik har varit här i 2 veckor.
Det har varit skitkul.
Ja, mycket skönare än dig.
Ja, det är han. Ja, han kan mer och han är väl bättre på alla sätt.
Han är bättre än alla oss.
Det är därför han får jobba nu. Jag kan sitta här.
Han kommer aldrig få komma tillbaka hit. För vi kände oss alldeles för korkade.
Nej, han är grym. Men hur som helst, ni börjar prata... Eller du skulle... Första gången jag var här så pratade vi... Inte om Bitters Highway, utan vi pratade om att jag hade åkt GGN på min alldeles för stora motorcykel.
Ja, det var första Grand vi pratade National. Om. Ja, precis.
Gotland, ja. Mm. Och sen sa du att du skulle köra, och sen har vi pratat lite i telefon om att du har köpt din
690.
Och då, men hur ska jag göra med Gotland? Ja, men då kan du hyra en hoj och köra Gotland och skulle göra det. Men när man väl börjar in i det här rallyspåret, det är lite som att så här, vad är roligast när man åker skidor för de som gör det? Är det att åka isig pist med för mycket folk? Eller är det att åka puder ensam? Ja, det är roligare att åka puder ensam för de allra flesta. Där är liksom åka grusväg och rally på hoj med stor motor.
Yes.
Och sen så jag har insett det här också. Det här Gotland kommer jag aldrig göra om, men det var kul att ha gjort en gång.
Men du har ju kört det flera gånger.
Ja, 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 men inte på en sån motorcykel. Men, nej, men överlag så är enduro, det passar.
Slitigt.
Det är väldigt slitigt. Ja. Det är kul ibland. Mm. Men, och så började ni prata om det här rally. Och jag hade precis, jag har varit jättesjuk tror jag. Så att jag hade precis liksom varit ute och tog första stapplande stegen utanför huset.
När jag pratade med dig, då hade du 41 graders feber och svamlade.
Ja. Ja, exakt.
Jag bara, jag älskar dig, Krick. Du var helt,
jag har spelat in alla de samtalen och sa inte det. Det var ju du som försökte liksom utpressa mig när jag märkte att jag var sjuk.
Säg att du älskar mig.
Ja. Exakt, det var ju så det var. Men hur som helst, säger han Hellas nu, tänkte jag, då ringer jag på en gång. Och så kom det, jag ska köra Hellas rallyt. För då hade jag gått i 2 veckor hemma som en sån här sjuk
och tjatat katt. Och tjatat på din fru.
Ja, bara, är ingen som vill åka med mig. Ja, men åk med dem där. Ja, men de kommer aldrig vilja åka med mig. Ja. Och sen då, så nu har ju vi bestämt att jag hänger med.
Yes! Vi ska köra tillsammans.
Så kör vi Hellas tillsammans.
Ja. För och då det, till och med önskar är det 40% va? Hade du inte gjort det?
Jag tänkte jag kanske skulle göra det. Om jag inte får nya cowboy boots.
Ja, så, det blir fan så mycket lättare för mig också.
Men eftersom jag känner Ponkan så vet jag att om 6 månader då kommer jag säga, ja men det blir nog Hellasgården istället.
Och Hellas runt.
Ja, men grejen är den att det skulle vara tråkigt, det men det ända. Är ju också ändå okej. Okay, därför att öva till ett rally innebär att man ska ge sig ut med och bara åka grusväg på sin hoj.
Och det har vi bestämt att vi ska göra
det. Och det är jätteroligt. Så bara det funkar ju.
Ja, det ska bli svinkul. Men det är inte därför vi är här idag.
Nej, det är det inte. Vi ska prata också.
Om ett jätteroligt ämne. Och vi nämnde det i slutet på
förra veckan.
Så berättade
Jakob får fresha upp our memory.
Ja.
Ja, men egentligen, vi sitter ju här för att vi delar vårt intresse för saker och ting som har med motorer och låter. Och ibland går det fort och ibland går det långsamt att göra. Är det 2 hjul eller 4 hjul spelar inte så stor roll. Men vi har ett motorintresse, därför sitter vi här. Ofta så har man ju det med sig. Det finns ju personer längs vägens gång som kan ha liksom puttat den i olika riktningar i sitt intresse. Så därför så sa vi att vi skulle prata idag om de 3 personerna som haft störst inflytande till att man är, där man är idag i sitt motorintresse. Och det tyckte jag var en briljant idé när jag skrev det, sen insåg jag att det var jättesvårt. Det är
fruktansvärt svårt.
Ja, vid första anblicken så tänker man, fan vad det här ska bli kul. Men precis som du säger, när man väl satte sig ner så bara, det var ju 3 personer.
Ja.
Så, ja, nej. Men,
jag har 8.
Ja, nej, jag har 3.
Jag har också 3.
Hur gör vi? Vem börjar?
Det spelar ingen roll. Nej. Vem har inte börjat?
Jag vet inte.
Nej, du har nog inte börjat.
Nej, ska jag börja då? Alltså för mig är det enkelt. Jag skulle egentligen bara behöva ha 1 person. På listan. Uh-huh. Och det är ju Krick.
Ja, det är så.
Ja, men det är alltså...
Det här står
lägg på någon ljud.
Ja, stråkar. Nej, men redan innan jag lärde känna Krick så hade jag hade gått i tankarna om att köpa en jänk. Och de hade växt sig starka inom mig då.
Men var du inte motorintresserad innan du hade träffat honom?
Jo. Men, så här, lite lagom, men så här, kanske ett halvår innan jag träffade Krick. Det var då som jag på riktigt började bli så här... Ja, jag måste köpa en jänk.
Det satt en Mustang på kylskåpet.
Ja,
utskriven från internet.
Ja, men precis. Men i och med att jag då inte kunde så mycket om bilar, så då var ju det här steget blivit så jävla stort. Även om jag hade bestämt mig. Men
Ponkas learning curve har ju varit enorm de här 20 åren.
Ja, men då...
20 år.
Ja, men som vi har känt varandra.
Ja, men jag stod ju där och du vet, det är ett ganska stort steg att alltså, köpa en gammal jänk när man inte liksom har varit speciellt bilintresserad innan liksom. Men då skickade bilgularna en apostel i form av en obotligt glad jänkebils besatt Stockholmsjävel som fick allt att låta så enkelt. Det var liksom en Karlsson på taket figur som kom i en Firebird 69 och liksom knuffade mig över tröskeln och drog in mig i bilhobbyn. Och alla som har läst om lillebror och Karlsson på taket vet att lillebror, han levde ett ganska tryggt och behagligt liv innan Karlsson dök upp och drog in honom i det här vansinnet. Ja. Och även om lillebrors liv kanske många gånger blev mer komplicerat och saker gick sönder hela tiden, så blev ju allting också mycket, mycket roligare.
Det här borde ha hållit som tal när han fyllde 50.
Jag fick något liknande på bröllopsstaden. Men det är ju väldigt rörande. Men Karlsson på taket är en jävligt otäck person.
Ja, men det kan du ju också.
Han är ond. Ond
och sen dess så har det ju varit med Krick som jag har gjort hela min bilresa. Från Roddar till Customs till Lowriders. Och även nyare jänkare, vilket jag såklart är jätteglad över. Och som jag sa så är det ju egentligen bara en person som behöver vara med på min lista, och det är ju Krick då. Han blir ju såklart min första och absolut starkaste person
han
på
den listan. Han är
husguden. Ja, men jag har ju två till. Ska jag ta alla tre eller ska vi ta nästa, eller hur ska vi göra?
Kör alla tre.
Ja, men nästa person då, som jag egentligen kanske inte har speciellt mycket känslor för, men som kanske ändå bör nämnas här, för att han gjorde en bil ikonisk som sen skulle komma att bli starten, alltså det som väckte mitt bilintresse och som gjorde att jag bestämde mig för att skaffa en egen, och det är då Steve McQueen. Och bilen som jag tänker på är naturligtvis Ford Mustangs GT390. Och som sagt, det är egentligen kanske bilen mer än personen som är viktig här. Men hade det inte varit för McQueen och filmen Bullet så hade kanske förmodligen inte den här bilen blivit riktigt lika ikonisk. Det tror jag inte. Än ett halvår innan jag träffade Krick.
Men det var Mustangen och inte Chargen.
Nej, det var Mustangen. Till 100%. Precis som Krick sa.
Samma för mig.
Precis som Krick sa innan där, så hade jag ju då, jag hade hittat en bild på nätet på en svart 68 Fastback. Men den hade grå M Racing Torque Thrust fälgar. Och när jag såg den, då var det som att någonting hände i mig. Att jag liksom sa, men vänta nu.
Boing.
Så här kan ju en bil se ut. Och det var någon som då hade byggt en svart version av Steve McQueens alltså Bullet Mustangen då. Fast med gråa AS-fälgar då. Och det var det främst jag hade sett. Och det här kanske jag kommer få äta upp. Men liksom när jag var i tidiga 30-årsåldern, då fascinerades jag ändå lite grann av den här lite introvert manligheten som McQueen stod för. Inte så att jag ville vara honom, men det var något med hans liksom lite återhållsamma butterhet som jag tyckte var lite coolt ändå. Mm. Och jag kände att om jag hade liksom en...
Riktiga män, de spelar inte över.
Nej, och jag tänkte att har jag en fastback-musse, då kanske lite av den här manligheten kanske automatiskt lockas fram i mig. Och det gjorde den såklart inte. Och det blev heller ingen fastback, utan det blev en Chevelle för mig då. Men den fick mig åtminstone att liksom utåt kanske framstå som en intressantare person än vad jag egentligen var. Och det är ju en viktig uppgift som en hobbybil har. Alltså att få ägaren att känna sig lite coolare än vad henne är. Och därför brukar jag säga att, som jag tjatar om, att bilen är ju män eller kvinnor så också det dyraste klädesplagget man har. Och en annan grej som gör att jag ändå känner att McQueen kanske får vara med på den här listan, det är ju filmen Le Mans från 1970.
Snyggt.
Och där kör jag en bil som jag har hävdat kanske är den snyggaste.
En Porsche 917
också? Ja, fy fan. Det är,
den sitter framför hjulaxeln med typ ett skinn bara.
Och fötterna är stötfångare.
En tunn hud. Så Steve McQueen fick vara med, även om jag liksom, som sagt, kanske inte är något jättefan av honom då. Den tredje personen på min lista, det är faktiskt pappa. Inte för att han hade liksom speciellt roliga bilar när vi växte upp, för min kära far, han var ju väldigt praktiskt lagg, så vi åkte i Saab då. Men innan han fick oss ungar så hade han haft en Rover P6 3500, den här med 3,5 liters V8 på 163 hästar, som han var väldigt förtjust i och som han brukade berätta om ibland. Och bland annat så berättade han att han och mamma hade varit på Gotland och semestrat i den här bilen innan de skaffade barn då. Och vid något tillfälle så hade de liksom kört fast sig en gränd. Så skrapat upp bilen och fastnat i en gränd där.
Men den var väl liksom som en folkligare variant av Jagga Mark 2.
Ja, precis.
Men bankrona bilen då.
Ja, exakt. Ja. Men jag tror att hans sätt att berätta fick mig att förstå att det fanns liksom en annan version av min pappa som jag inte riktigt hade sett. Som jag inte kände till. Alltså att min pappa... Alltså att i honom så bodde en person som istället för att åka runt i en brun Saab 900 en gång i tiden hade liksom mullat runt tillsammans med sin nya fru i en Rover med V8 och känt att liksom livet, för att citera Abbes pappa i Fabro Nilsson, att liksom, ja, han kände livet i sig på något sätt. Och den bilden av min far legitimerade på något sätt tanken om att liksom roliga bilar var förknippade med liksom frihet och glädje och på ett sätt som verkade höra ungdomen till. Och jag skulle gissa att jag var väl ungefär kanske lika gammal som han när pappa köpte sin Rover som jag var när jag köpte min Chevelle. Eller farsan var kanske lite äldre, men vi befann oss i ungefär samma period i livet. Ja, och jag tror nog att lite av den här drömska som pappa fick i blicken när han berättade om sin Rover gjorde att jag insåg att en bil kan bjuda på härliga minnen för framtiden som jag också ville uppleva. Mm. Och det hade han ju rätt i. Och pappa, han var ju som sagt logisk och väldigt förnuftig sådär. Han valde ju praktiska bilar under alla år när han hade familj då. Men sen när min mamma gick bort, då valde faktiskt farsan på ålderns höst att gå och köpa sig en liten BMW 1-serie med M-sportpaketet. Och det kanske inte är en värstingbil sådär, men det är ändå en rätt ballbil från 76-åring och kör till Bridgen i. Och jag vet att den där lilla Beamen, den gjorde honom glad och jag blev liksom lite förvånad när jag köpte den. Men han sa så här, men jag har alltid velat haft en BMW. Och då fick han lite det här samma uttrycket som han hade med Rovern. Så att, jag tror att det ändå fanns liksom något, även om jag hade inte så jätteroliga bilar när jag växte upp med farsan, eller när vi växte upp, så var det ändå så här, det fanns ett det var något mystiskt med det där vad han hade varit innan liksom han när han var ung liksom.
Så att, du kanske följer honom lite där. Det var hans Rover, din Chevelle, var hans första Saab ungefär samtidigt som din ID4 då eller?
Nej. Ja.
Nej, men det betyder att det finns ett ljus i tunneln.
Ja, det
finns.
Det
var det jag säger.
Ja, precis.
Får jag ta vid?
Ja, jag vill också. Men kör
ja, det är så skrämmande hur man tänker lika. Och jag tänker också att nu när man själv är familjefar. Jag tänkte, när du berättade om din farsa, har du någonsin kallat din farsa för Gösta? Har det någonsin hänt att du har uttalat hans namn? Eller har han alltid varit farsan eller pappa? Liksom?
Jag sa ju far. Far och mor sa vi. Ah. Men också mamma och pappa. Liksom.
Men det gör man väl i Dalarna?
Far och mor? Ja, kanske. Ja, jag vet inte. Ja.
Men jag tänkte, för när du nu pratade så tänkte jag så här, jag har nog aldrig kallat min farsa för hans förnamn.
Nej.
Men det har aldrig hänt.
Nej.
Men man hade ju alltid en eller två kompisar som gjorde det.
Ja,
och det var så
jävla mysko.
Ja, men det var konstigt om de kallade honom för pappa.
Ja, jag tycker att det är, så här, det är något vackert med. För att man
men det var inte så. Jag menade att man hade alltid kompisar som kallade sina föräldrar.
Ja, det är jättekonstigt.
Jag tänker att man går ju på något sätt... att bli first name basis är ju det man eftersträvar. Man ska bara vara tjenisk med sin omgivning.
Mm.
Men liksom nästa epitet är ju att man kliver ovanför first name basis och bara blir det man är. Och det är något vackert med pappor överhuvudtaget. Mm. Nu är det inte någon pappapodd på något sätt. Men det jag tänker är att när man formar sina intressen så bygger det väldigt mycket på att man ska förverkliga någon annans drömmar också, som man har den största tänkbara kärleken till. Och nu när man då, som jag inledde med, man själv är familjefar, så inser man också att ju äldre man blir, desto oviktigare blir väldigt många saker i sitt självförverkligande. Istället så börjar man tänka, inte på dig, du är så ung, men istället så börjar man tänka på att fan vad kul om min son gör det här eller om mina döttrar gör det här och förverkligar.
Man projicerar på dem helt enkelt.
100%. Det är så det fungerar. Jag går nu eftersom min son ritar väldigt mycket och hans lärare har sagt att han är exceptionellt begåvad på att rita bilar.
Eftersom du är så dålig.
Jag tänker så här, han ska fan bli bildesigner. Då förverkligar han mindre. På samma sätt som att jag hela mitt liv har på ett undermedvetet sätt eftersträvat efter att förverkliga min pappas drömmar.
Mm. Får jag bara bryta in? Förlåt att jag bryter in i det. Men en sak som jag tyckte var så härligt som dina föräldrar gjorde, det var för de såg ju din talang för att rita och tog dig till en bergs. Visst var det så när du var väldigt ung? Det här kan man också jobba med. Och du bara, fan vad häftigt.
Ja, man kan leka på jobbet
så
hela dagarna.
Så ni får åka ner till Pininfarina och gå runt där på museet.
Men... inte helt otänkbart, på riktigt.
Ja.
Men jag tänker också att det som det viktigaste en förälder kan ge till sina barn, det är inte fysiska saker, alltså materiella ting. Typ att kolla, nu köper vi i vår familj köper vi väldigt mycket bilar hela tiden.
Mm.
Vilket gör att barnen får ju en skruvad bild av att pappa, kan vi köpa den där? Va, ja. Nästa vecka kan vi köpa
mycket,
den där.
Jag ser så mycket likheter här. Mm.
Och det är hemskt på ett sätt. Därför att det som jag fick av min pappa, som gör att han hamnar på nummer ett i de mest inflytelserika personerna på sitt motorintresse, det är att min pappa gav mig drömmarna.
Ja.
För att de ekonomiska medlen fanns inte alltid. Nej. Eller aldrig. Vilket gjorde att vi hade så jävla genomruttna bilar.
Mm. Men, vi kommer enas på den här punkten. Det här är jättekul.
Ja, alltså. Verkligen.
Jag får nästan lite gåshud.
Ja,
just när man gick i bilhallar, jag visste att vi kommer inte gå härifrån med en ny bil. Det kommer aldrig hända.
Nej.
Därför att vi har inte råd. Men då gick vi till Bilia Haga Norra och tittade när 740 kom, och så gick man och kollade på 716 och jag kände den här doften fortfarande. Man gick på bilmässor och allting. Och jag såg i min pappas ögon hur han älskade det här, men jag visste också att det kommer inte bli en bil.
Nej.
Utan det var en 04L eller någon gammal person utan bromsar. Vi körde från Värmland med bara handbroms. Det fanns ingen fotbroms.
Men vad du verkar minnas är ju hur roligt det var att kolla på Volvon, inte vad tråkigt det var att ha Renault.
Nej, inte alls.
Så det är
ju drömmen.
Det är bra minne.
Så att har man föräldrar som kan bara ge passion och drömmar, så är det som föder ditt intresse sen. Och sen när man själv kommer upp och börjar förverkliga och köpa liksom sina egna drömmar, så liksom den dagen, man drömmer ju om den dagen man slipper tänka på ekonomin, men samtidigt så är ju liksom drivkraften ligger så jävla mycket i att man måste komma på udda lösningar, eller man har inte råd, eller man får lösa det på andra sätt. Och den är så viktig att ge till sina barn. På plats nummer två så är det ju också så att man behöver ju ha en partner. Då pratar jag inte om en äkta hälft som man gifter sig med. Man behöver ha en bilpartner, en partner in crime.
Mm.
Och för mig så fick jag då min tidiga bilpassion av pappa, och som vi på något sätt födde tillsammans. Så att jag triggade honom och han triggade mig. Men sen när man kommer upp i körkortsålder och man frigör sig från sina föräldrar, hade inte jag någon som delade mitt bilintresse. Jag var helt ensam.
Kanske framförallt för att du också bara gillade jänk. Du var ju ingen Stockholm som gillade jänkar.
Exakt, jag var ju en raggare i fel kropp.
Ja, just det.
Bodde in i stan och gillade USA-bilar. Fanns inga rätt. Mm.
Eller du hade ju raggat kroppen. Men...
men sen när jag träffade Ponkan, då var det som att öppna fördämningen. Det var ju bara fritt utlopp för att projicera all min skit på en annan person som sög åt sig som en tvättsvamp.
Mm.
Så att utan Ponkan så hade ju jag aldrig kunnat förverkliga det som jag ville förverkliga, som vi har gjort genom alla år vi har känt varandra. Så att du, men du är dock nummer två bara.
Jo, men med all rätt. Fan vad...
Var det ändå roligt om du hade sagt någon helt annan? Ja, du vet Gurra, han som jag egentligen pratar bilar med, han var viktigast. Så fick inte Ponka någon.
Nej, men vi har ju gjort så jävla mycket. Det pratade jag om i något avsnitt sen. För hur mycket liksom, i USA, mycket vi har liksom varit att träffa folk.
En av de personerna är faktiskt min trea. I mest inflytelserika personer. Och det är en person som jag egentligen inte bara så här, jag älskar honom på något sätt. Men tittar man på hans track record så är det ju Barris.
Mm.
När det kommer till den här fullständiga galenheten. Och jag är inte ett Barris-fan. Även fast vi har lite signerade plåtskyltar och skakar hand.
Fan, nu kom jag på en till jag kanske skulle haft med på listan.
Vem då?
Carroll Shelby.
Ja,
fortsätt, jag ska fortsätt.
Men Hirohata Mörklan, den var ju ikonisk. Första Batman-bilen, ikonisk. Och de här Monster Coach och Dragula. Och så den här lekfullheten, vi bygger en bil av en likkista eller en våningssäng. Våningssäng var ju inte han. Det var ju det som var med Barris också. Han gillade ju att ta cred för grejer han själv inte hade gjort.
Ja, som gjorde, du.
Ja, som jag. Exakt. Så att det är ju väldigt många som tror
Karlsson
att han har gjort.
Karlsson på taket och gjort Barris.
Det är ju många som tror att han har gjort Starsky and Hutch-bilen, Kit, liksom, alltså Night Rider, den här tillbaka till DeLorean, tillbaka till framtiden, att det liksom så här, men Barris byggde ju replikor på filmbilar, och sen så gick han ut med att så här, kolla nu har jag byggt den här, och tonade ner att det var någon annan som hade designat den och allting och sånt där, och det fick han ju mycket kritik för.
Han liksom, det var lite syftningsfel som han inte var jätteangelägen om att rätta till.
Exakt så. Men ändå så har han ju mycket roliga bilar i sitt legacy. Men framförallt lekfullheten. Och därför får han halka in på en trea. Men egentligen är det farsan och Ponkan som är viktigast.
Härligt. Ja, nu är ni nyfikna.
Ja, men spännande. Det blir liksom någon typ av hopkok av bägge. Jag tror. Det är roligt.
Vilket mysigt avsnitt
det här. Ja, det är mysigt. Det är kärleksavsnittet. Ja, nej, men min pappa ligger också såklart på första plats. Mm. Men av skäl som jag inte riktigt... Han skulle nog också se sig själv som en solklar första plats. Om man skulle fråga honom. För att han... Min pappa anser sig vara extremt bilintresserad, men kan egentligen ingenting om bilar.
Aha, intressant.
Och så jag är absolut inte uppväxt i någon typ av sån här motorintresserat hem.
Nej.
Men jag är uppväxt i ett hem där det är liksom sky is the limit oavsett vad det är så vad man ens ska ta sig för. Så att när jag har alltid haft det här, ja, men som du själv pratade om, att motorintresse, vi kommer komma in på det på min punkt 2, kan ibland vara en ganska ensam hobby. Aha. Om man inte är uppväxt i...
En raggarklubb.
Ja, eller en kontext där det är, men jag är också uppväxt här i stan, där det inte var så. Men jag har alltid liksom tyckt att det här var, det har funnits någonting där. Jag menar, när alla andra lärde sig cykla så ville jag bara se hur man kunde låsa bakhjulet på cykeln. Gärna när jag ledde den, för det var lite läskigt att cykla. För att se hur den kunde göra spår på
just
marken.
Mm.
Om man tittar på min pappas, jag gjorde det bara på kul. Om man tittar på hans bilhistorik från det att jag föddes. Är det ju ändå en person som, ja, men det här skulle man ju säga, det här är en biltorsk som har haft de här bilarna. Fast ändå inte. Så att när jag föddes så körde han en Pontiac Safari heter den, va? Den stora kombin.
Ja, Hägersson är precis.
Som har baklyserna integrerade i kofången.
Ja, bara. Just det.
Snyggt.
Direkt när jag föddes så blev det en Caprice vit med träsidor som gick och som vi har pratat om tidigare snoddes ett kvarter härifrån. Den byttes då ut mot en Ford Thunderbird.
Oj.
Årsmodell 1987.
Det är nästan sjukt vad mycket knasiga bilar du har ägt som har varit europeiska och tyska.
Ja.
Ja. Nej, men exakt. Du är ju tokindoktrinerad rätt från början. Och så har det ändå slagit så fel.
Nej, men jag har haft massa jänkar också.
Ja, men inte i paritet i din farsa
kanske. Nej, kanske inte. Men den här Thunderbirden var, den hade kodlås, kommer jag ihåg. Det var alltså den som ser ut som en Fox Body Mustang. Lite grann. Ganska cool faktiskt. Två dörrars. Sen hade han en väldigt konstig Saab 900 med någon växellåda som var manuell fast inte hade koppling. Aha. Med någon turbovariant. Sen köpte han en Audi S4 med V8.
Och sen, hur gammal var du då?
Men då började jag närma mig körkortsålder.
Ah, okay.
Intressant att han gjorde en sån resa från stora skepp.
Jo, men det är det som är grejen. Det finns ingen röd tråd. Han går in på feeling. Och mellan det här, så mamma har ju haft bilar också, men så kom det hem åkande till oss på landet helt plötsligt. Så hör man sån här, ni vet, en folkamotor med raka rör. Så vad är det här? Och då kommer en vit beach buggy upp åkande, som han hade åkt i en bil, som jag tror var mammas bil, och kom tillbaka i en beach buggy. Så han hade vunnit på något, han hade varit på jakt, så han hade vunnit den på poker. Och då var jag nog inte mer än 7 kanske.
Oj, jävlar.
Och den bilen blev min och min brors övningskörningsbil.
Så det finns, var den vi, kvar idag?
Det finns faktiskt en ganska bra story nu, jag kan berätta den. Den stod där och vi lärde, den var dessutom en okortad beach buggy som var ganska ful. Men den hade ett baksäte. Och där satte han våra barnstolar som vi hade i hans bil. Satte han då i förarsätet så att vi skulle kunna nå ner till pedalerna. Och där lärde han oss att köra med koppling och växellåda. Mm. Och så fick vi parkera på tomten mellan två stora stenar.
Oj, jävlar.
Fan, vilken bra grej.
Ja, verkligen.
Och så höll vi på med den där och så var det lite fyrhjulingar och lite krossar och sånt där som vi höll på. Så det var ju mycket sånt, men det var ju mest jag som var nere och höll på att leka och tjatade på att de skulle stå och titta på mig när jag körde. De andra ville vara i trädgården mest. Ja, och sen gick den här beachbuggen i malpåse, men när han skulle fylla 50 eller 60, kommer jag inte ihåg. Så 60 måste det varit. Nej, 50 var det. 50. Så skulle vi bygga om på landet och då så fick vi dem att säga att de behövde komma åt garaget, att vi skulle förvara den någon annanstans. Och då så köpte hade jag hittat en helt ny motor till den, och så hade jag hittat en kille som skulle hjälpa mig. Sen renoverade jag och han den. Mm-hmm. Och sen gick den till Svempa, alltså lastbilsvämpa, där Ray Hill, han airbrushing-killen jobbade. Så Ray Hill gjorde en hel lack på den här.
Oj,
och så på pappas 50-årsfest så körde vi upp den nya beachbuggen på tomten.
Åh, jävlar.
Och jag tror aldrig han körde den, för det var, han hade kanske växt ur sin beachbuggy-period lite grann då. Men jag hade den i stan.
Så du åkte runt i en liksom Ray Hill-målad beachbuggy?
Ja, då var jag typ 18.
Ah, wow. Ah,
vad kul.
Gick på Östra och körde beachbuggy. Och, var ing, och då kom den här botten Anna-låten.
Aha.
När han åkte runt i en gul beachbuggy. Ja, hur som helst. Det var den. Sen så,
jag förstår också ensamheten i att åka i en Ray Hill-lackerad beachbuggy på
det var
Östra.
Väl, det var,
du fick inte lägga så mycket med den bilden, kan jag.
Ja, men det var ju det jag fick.
Jaha,
men det var ju mest för att de tyckte jag var konstig.
Det var för att du åkte och trålade vid Södra Real istället.
Exakt, exakt.
Latin.
Men, och sen så, efter S4 så blev det en E46 M3. Sen blev det en 997 Porsche Turbo, och nu åker han turbon och någon typ av Amarok-skåpbil. Men i det hela så är det liksom en ganska eklektisk mix av bilar. Och på samma sätt så är min mamma väldigt duktig på att laga mat, och det är mitt andra stora intresse här i livet, att faktiskt laga mat. Och det var lite, jag tror att de här har gått lite hand i hand, att det var så här, när man skulle stå på egna ben, då var det inte så kul att sätta sig i en tråkbil eller gå hem och värma gorbis, utan då var man fan tvungen att lära sig att laga mat eller ta vid det här bilintresset. Så att för det, kära pappa, stort tack.
Fint.
Och sen så är det ju i det här, för att kunna göra de här grejerna så måste man jobba hårt också. Och det har han väl, de bägge två, instillat i oss bägge bröder, att det måste man göra. Sen, då innan internet, än mer än idag, så var ju faktiskt bilintresset en ganska ensam syssla, om man inte liksom hängde med ett gäng där alla trimmade moppar och så här. Och det gjorde tyvärr inte jag. Även om jag har några väldigt bilintresserade kompisar, så var det de hade ungefär samma sak. Det var, man fick hålla till godo med biltidningar.
Ja, problemet för er som växer upp i Stockholm, och så är det väl säkert än idag, bilintresset är lättare att odla om man är 18 och bor ute på landet. För att man kan hitta ett garage som tre polare har råd med, och liksom så här, det går ju liksom inte.
Nej, om man inte parkerar bilarna på Stora Essingen, där det var fram tills för ett par år sedan var gratis parkering. Så man behövde bry sig om var städgata. Så då hade jag 5 bilar ute på gatan på Stora Essingen, och så fick jag åka ut och hade listor på vilka, när det var städgata var och var jag hade parkerat. Det var sånt jävla stressmoment. Ja,
det är ju proffsigt.
Ja, men det bevisar väl tesen att det är jävligt krångligt.
Så. Ja, verkligen.
Nej, men så att det fick bli då. Otaliga timmar spenderade bakom en låst toalettdörr med Bilsport i knät. Där då...
De och flesta, en annan Fibban kanske också.
Ja, och de flesta drömde om fotboll. Jag drömde om bromsspår. Inne på toan. Men sen hände en grej. Om vi tittar på det rörliga mediet, så var det ju i Sverige liksom Teknikmagasinet. Och, det heter Teknikmagasinet.
Trafikmagasinet.
Trafikmagasinet med Christer Glänning.
Och så, från Falun var
Och så, även var Swinger, var inte det?
Det var han säkert. Jag vill tro det.
Han har lite swinger.
Och
sen, och vilket var i bjärt kontrast till Karl-Ingvar
Persson.
Persson. Som var väldigt Jönköpingskristen.
Och sen så alla pratade liksom om att sen kom Top Gear och svepte alla med storm. Och då skulle man kunna tro att det är Jeremy Clark som jag ska ha här. Men det är det faktiskt inte.
Nej. För att det är en slow.
Jeremy Clarkson blev alter egot Jeremy Clarkson, så hade en annan redan varit inne och gjort jobbet. Och det var, jag kommer aldrig glömma det var Tiffany Dell. Som nu, han var ju också Top Gear först, alltså nu är Fifth Gear. Men Tiff, som är racerförare, han gjorde helt plötsligt någonting i tv som alla har drömt. Han körde skiten ur bilar.
Fan vad intressant att Tiff var liksom först.
Han var först. Och han är ju faktiskt tävlingsförare från början.
Och han är fan inte dålig bakom eller framför kameran.
Nej, han är grym. Så att klippet när han kör McLaren F1 första gången. Alltså det var som att det något gick sönder i mitt huvud när jag såg det första gången. För då hade man ju suttit och tittat på Trafikmagasinet då på en gryn i tjock-tv och sen helt plötsligt kommer det här.
Hur många backar får man in i bakluckan?
Ja, men exakt. Ja, det var ju liksom allt var tråkigt med bilar. Ja. Och sen helt plötsligt kom det någon och visade, nej, här är allt som är kul. Ja. Mm. Så att när det började bli, och sen blev det Top Gear, och sen så har det liksom följts av Clarkson och Chris Harris och Sideways Sid, allt vad de heter nu är vi ganska vana vid. Det finns inte så mycket sånt i Sverige, men framförallt ur England så kommer det här mycket. Mm. Men Tiff var först. Ja. Så att han är nummer två.
Jag tror du skulle säga Mark Towell, ja.
Han är
exakt. Kvalitets-tv på hög nivå. Ja. Så att det är pappa, sen är det Tiff. Och sen är vi fortfarande sitter vi fortfarande och tittar på tv. Men sen händer ju någonting. Mm. Som i världen, som gör att mer eller mindre helt plötsligt så finns det en helt ny regelbok. Och det här började puttra 1998. När det är två killar i Silicon Valley som heter Larry och Sergey. Och de var nog egentligen inte särskilt bilintresserade, men de var väldigt, väldigt bra på någonting annat. Och de kunde nämligen se in i framtiden.
Spännande.
Så när Larry och Sergey höll på att bygga sin spåkula, tog några år, så började tre andra killar ganska nära dem, också i Silicon Valley, förverkliga sin idé. Och de hette Steve, Javed och Chad. Och snart så skulle alla de här fem herrarnas öden korsas. Så det var ungefär 2006. Aha. För då hade Steve och då hade Larry och Sergey startat Google. Aha. Hittat vad de här tre andra killarna höll på med, som var en videoplattform som sen hette YouTube. Så Larry och Sergey köper de andra tre killarnas plattform och Google köper YouTube. Och helt plötsligt så finns det en arena för alla som tidigare har laddat med sina cyklar på bakgården att visa varandra vad det är de håller på med.
Och din ensamhet försvann.
Ensamheten försvann och helt plötsligt det finns fler som jag. Och där är vi idag. Spenderar fortfarande timmar på YouTube och tittar på olika grejer. Där får man sin inspiration. Mm. Man får se vad det är som är möjligt och ur allt det här. Så att
storslagen trea. Ja.
Så att det var liksom den sociala biten med pappa. Det var sitta med bilsporten i knät tills när Tiff kom. Och sen nu, där vi är idag, när det faktiskt finns så, visas att det finns fler som oss. Aha. Och vi kan mötas. Det var mina tre.
Fan, det här var vilket avsnitt. Ja. Nej, men det här var jätteroligt. Nu får vi komma på något fantastiskt lika bra ämne till nästa vecka.
Ja, vi kan ju inte bara skicka ut det till de som ibland lyssnar på den här podden och som orkar lyssna. Vad ska vi prata om nästa gång?
Ja, vi tar det som en lyssnarfråga. Så
se om vi får något svar.
Ja. Ja. Mm. Och ska vi göra så här, vi tar en random lyssnarfråga, bra eller dålig, och så gör vi ett ämne av det.
Ja, det är bra.
Så att lyssnarna får skicka in vad som helst och sen så tar vi bara en i slumpen och sen så rycker vi den och så pratar vi om det.
Och så skickar du ut den när du har fått svar på mejl.
Yes.
Bra.
Väldigt kul att vara tillbaka här.
Ja, fantastiskt.
Och man kan skriva antingen på Insta eller på gå in på dealmedbilen.se och via formuläret där. Jag hittar ju hela tiden såna grejer på Facebook. Man klickar på någon knapp på Facebook och så här har jag fått ett meddelande och så läser man det. Så bara, det var typ 7 år sedan vi fick det meddelandet. Vi är ju aldrig inne där.
Insta och mejl är för oss gamla gubbar. Så att där, om ni vill att vi ska läsa era svar så är det där ni ska.
Och bli inte förelämpade när vi inte svarar på Facebook.
Pidders finns också på både Facebook, Instagram och har en mejladress. Så att det går ju.
Man kan skicka frågorna direkt
var
till
ni vill.
Bidders Highway. Vi har inte ens sagt Bidders Highway idag.
Nej,
det är första gången vi tar det i vår mun.
Bidders Highway.
Tackar vi för det här avsnittet.
Vi tackar er.
Ha det så bra.
Vi hörs.
Hej.
Hej. Thank you.